Varmt välkommen till det 17:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och det här är andra säsongen av podden. Och den här säsongen så har alla avsnitt från avsnitt 14 temat skuggarbete. Skuggarbete handlar om sidor av vår personlighet som vi är omedvetna om eller som vi inte vill kännas vid. Varje avsnitt här är fristående men bygger samtidigt också på varandra. Så att få ut det mesta av det här avsnittet så föreslår jag att du lyssnar på dem tidigare i kronologisk ordning. Som alltid så bygger de tankar som jag delar och övningarna som föreslås på mina egna erfarenheter. Och det som sägs i den här podcasten är ingen ersättning för professionell eller medicinsk hjälp. Vår djupaste rädsla. Så heter det här avsnittet. Och att kalla det här avsnittet för vår djupaste rädsla, det är en kärleksfull blinkning från min sida till Marianne Williamson. Marianne Williamson som skrivit de berömda orden Our Deepest Fear. En dikt som satt på min anslagstavla många, många år innan man började dela memo och citat på sociala medier. Under många år så florerade rykten att det var Nelson Mandela som hade skrivit den här dikten. Men det är alltså Marianne Williamson och den kommer från hennes första och kanske mest berömda bok, A Return to Love, eller Åter till kärleken som den heter när den översattes till svenska. Och så här går den svenska översättningen. Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är gränslöst kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva, vem är jag att vara briljant, storslagen och talangfull? Egentligen, vem är du att inte vara det? Du är ett Guds barn. Att du försöker vara liten förbättrar inte världen. Det finns inget värde i att du förminskar dig. Det gör bara att folk omkring dig känner sig osäkra. Vi föddes för att uppenbara Guds härlighet som finns i oss. För den finns inte bara i några. Den finns i alla. Och när vi låter vårt eget ljus lysa ger vi samtidigt andra människor tillåtelse att låta sina ljus lysa. När vi är befriade från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra. Det här är den svenska översättningen och vill du läsa den i original på engelska så är det lätt att googla på Our Deepest Fear, Marianne Williamson. De här orden klingar an något i oss och det är anledningen till att de har blivit så berömda. För skuggarbete handlar ju inte bara om att vi gömmer de sidor av oss själva som vi bedömer som dåliga, utan vi kanske i ännu större utsträckning döljer vårt ljus. Och den här sanningen som Marianne Williamson så vackert sätter ord på, det är temat för dagens avsnitt. En psykolog som heter John Wellwood skrev en liknelse om vårt inre. Att vårt inre, vår personlighet, är som ett slott. Vi föds alla unika. Varje människa har ett slott inom sig som inte liknar någon annans. Fullt med en massa rum och en massa möjligheter. Alltså våra personlighetsdrag, våra talanger, våra gåvor, våra egenskaper. Men liknelsen är att vi stänger rum för rum i det här vackra slottet under vår uppväxt och under vår socialisering. Det här stora, vackra, unika slottet som var allt vi föddes med, det stängs rum för rum av alla möjliga anledningar. Vi stänger av rum i vårt slott för att andra har åsikter om vissa rum. Vi stänger av när vi blir rädda. Vi tror att vissa rum är för mycket och vill inte visa dem. Vi tror att vissa rum är för lite, för fula, för otillräckliga. Vi stänger dörrar för att vi ser att andra, de som finns omkring oss, inte har just sådana rum i sina slott. Och då vill vi passa in och vara likadana. Vi stänger av rum för att auktoriteter säger att vi ska hålla oss borta från vissa rum i vårt inre. Vi stänger alla dörrar som inte passar samhällets normer eller som inte passar till våra egna ideal och vår självbild. Så det som var ett stort, vackert, unikt slott krymper till ett litet hus. Eller i värsta fall ett fängelse. Men som tur är så är vi människor aldrig nöjda med att vara mindre än vad vi kan vara. Och Marianne Williamsons ord klingar an sanningen i det påståendet. Vi längtar. Vi längtar efter att öppna upp alla de stängda rummen. Allt vi stängde ner utan att egentligen veta varför. Vi saknar det. Och vi uttrycker det här när vi säger att vi önskar oss frihet. Frihetens yttersta form är ju inte oändligt med pengar eller att ha prylar och status. Om vi tar friheten till sin yttersta spets så handlar ju frihet om att kunna välja vem och vad jag vill vara i varje ögonblick. Att ha sann frihet är att ha tillåtelse att vara precis allt som vi är. Och det kommer inte vara någon annan som ger oss den tillåtelsen. Den tillåtelsen behöver vi ge oss själva. Det är nyckeln till frihet. För som exempel, om jag inte kan tillåta mig själv att till exempel vara lat och overksam ibland, så är jag inte fri. Om jag aldrig tillåter mig själv att få bli arg, så är jag inte fri. Om jag ständigt måste anpassa mig till andras beteende genom att vara raka motsatsen, alltså att jag hela tiden behöver visa för omgivningen att jag minsann inte är som mina föräldrar, att jag minsann inte är som min chef, då har jag ju inskränkt min egen frihet och jag har berövat mig själv min helhet. Om jag ständigt blir irriterad på en person eller på en grupp, så är det ju jag som måste se mig själv i spegeln och ställa frågan hur jag liknar dem. Det här är ju att göra skuggarbete. Att se sig själv i spegeln. Se vart vi har skapat vår egen ofrihet. Se vilka egenskaper vi ger bort till andra. Det här ger oss nycklarna till de här låsta rummen i vår personlighet. Det är skuggarbete. Och när skuggarbetet gör att vi hittar nycklarna till de låsta rummen, då kommer rädslan. Vår djupaste rädsla. Och det som triggar vår djupaste rädsla, det är den här frågan. Vem blir jag om jag är fullständigt fri? Vem blir jag om jag tillåter mig öppna alla dörrar jag har stängt i slottet som är jag, som är hela min personlighet? Det är det här som är vår djupaste rädsla. En rädsla som inte någon annan kan hjälpa oss att överkomma. Och något som inga pengar i världen kan hjälpa oss att köpa. För vår djupaste rädsla är: kan jag bli älskad om jag tillåter mig att visa och vara allt jag är? Får jag verkligen finnas, höra till, bli accepterad, bli älskad om jag visar alla ytterligheter i min personlighet. Att jag är ofullkomlig ibland och fantastisk ibland. Att jag har svagheter och otillräckligheter, att jag gör bort mig och är dum. Men att jag också har enorma gåvor och talanger. Det är det där sista som skrämmer oss. Att vi har enorma gåvor och talanger. För jag tror att du håller med mig när jag säger att vi kan leva med att vi blir dömda av omgivningen för våra otillräckligheter och brister. Det är absolut inte roligt att bli dömd för att göra fel och göra bort sig. Men vi har varit med om det, vi har överlevt det och på något sätt så har vi accepterat det som en del av livet. Så att bli dömd för otillräckligheter och brister, det är som att simma i känt vatten. Vi vet vad vi har, vi vet hur det känns, vi vet vad vi kan vänta oss. Utan det är verkligen så att den rädsla som ligger djupast begravd, det är vad andra ska säga och göra, hur vi blir dömda när vi visar oss i vårt fulla ljus. När vi följer våra drömmar, när vi gör det vi tror på, när vi visar våra talanger, låter våra gåvor komma fram, det är då vi möter vår djupaste rädsla. Det här finns det förstås också forskning på. Det finns forskning inom psykologin på att något av det som skrämmer människor allra mest, det är att prata inför folk. Och det här gäller alla. Det är inte bara blyga och försiktiga personligheter, utan det gäller också kanske i synnerhet människor som gärna pratar med andra, tar nya kontakter, är väldigt utåtriktade i mindre sammanhang men blir vettskrämda bara av tanken att ställa sig på en scen och prata inför en grupp. Och det spelar ingen roll vad vi ska prata om. Det är själva scenariot som skrämmer de allra flesta. Och det är ju här alla skuggorna på en och samma gång kommer till ytan. När vi ska visa oss inför andra. Och det här med att prata inför folk, det är ju faktiskt ett vardagsscenario som sker runt om i världen varje dag. Och jag tänker att det finns människor som varje natt ligger vakna och oroar sig för det här just nu. Jag tänkte jag ska ge ett exempel. Tänk dig att du jobbar som utvecklare på ett stort företag. Du har varit med och utvecklat en ny produkt. Nu är den färdig och nu ska den börja säljas. Och så kommer din chef och säger: kan inte du hålla en kort presentation för alla på företaget om den här nya produkten? Du har ju varit med från början. Och du vet att du är kanske den som kan produkten bäst av alla. Du vet hur den ska användas. Som sagt, du har varit med från början och det är självklart att det är du som ska presentera den. Du ska hålla en presentation för att du kan mest. Det är faktiskt så att du är bäst och du vet det. Men ändå så börjar kallsvetten rinna när du får frågan från chefen. En del av dig vill bara skrika nej, jag kan inte. Och det är nästan så att du vill säga upp dig från företaget bara på stående fot för att komma undan. Kan du känna igen dig? Vad är det egentligen som väcks i det här scenariot? Vilka känslor, vilka tankar är det som kommer till ytan? Om du också kan känna kallsvetten rinna, vad tänker du om dig själv? Om du tycker att det här skulle vara en fruktansvärt jobbig situation, vad är det för skuggor som kommer ut i ljuset nu? Om du vill jobba med dig själv så är mitt förslag att du pausar nu. Stäng av podden och reflektera en stund innan du lyssnar på mina tankar. Ta bara papper och penna eller tryck på inspelningsknappen på din telefon och säg eller skriv ner utan att censurera, vad väcks hos dig när du hör det här? För att du vågar säga det eller skriva det gör att du kan börja få nycklar till flera stängda rum i ditt slott. Nyckeln till delar av din personlighet, dina rädslor och vad de egentligen handlar om. av att göra den här övningen. Så tipset är att pausa nu. Jag vill nu återgå till den här liknelsen om slottet som vår personlighet. Jag tror nämligen att det är så här att en av de dörrar vi är snabbast att stänga i det här slottet, det är den dörr där vi är bäst på någonting. Och jag säger bäst inom citationstecken. För det är inte så att vi behöver vara bättre än alla andra, utan det är våra starkaste sidor, om man säger så. Och det här med att vara bäst triggar oss, för att även om vår populärkultur älskar tävlingar och spel, vi är fostrade i konkurrens och tävling, så vill jag nog säga att det är väldigt sällan eller aldrig som vi ser oss själva på den vinnande sidan. De bästa i jämförelse med någon annan, de bästa är alltid någon annan, det är de där borta, inte jag. Det är ofta så vi tänker. Och dessutom får vi höra liksom inom populärpsykologin att det är ett narcissistiskt drag att framhäva sig själv. Att i så fall är man egoist eller kanske till och med psykopat. Alltså jantelagen, strikes again. Och samtidigt som det, som jag sa, rent finns forskning på att människor är väldigt rädda för att prata inför folk. Att det kanske är det som de allra flesta är rädda för. Det finns till och med siffror på det som jag kan presentera. I en studie så uppger 25% att de får allvarliga fysiska symptom som faktiskt liknar panikattacker inför att ställa sig och prata inför folk. Och samtidigt finns det andra forskningsstudier när man frågar människor vad de drömmer om. Så då är det mer än var tredje svensk som säger att de drömmer om att ge ut en bok. Och det här kan ju tyckas lite paradoxalt, för att ge ut en bok, det handlar ju om att berätta vår historia. Också att bli liksom sedd och hörd och bedömd av andra. Men det är ju så här att vi vill berätta vår historia. Vi drömmer ju om att bli sedda och hörda. Det här kolliderar med rädslan att bli utstött ur flocken. Det är rädslan i sig som håller oss tillbaka. Och det här att kroppen reagerar när vi ska prata inför folk genom att man börjar svettas och få tunghäfta. Alltså att kroppen reagerar som om vi befann oss i en livshotande situation. Det här är ju ett kroppsminne från urtiden. Från generationer av evolution bakåt. Och nu kanske inte det är situationen att prata inför andra som är just din största rädsla. Men generellt så är vår största rädsla, det är ju situationer som gör att vi tror att vi riskerar att bli utstötta ur flocken. Det är det som triggar igång vår djupaste rädsla. Och som jag sa tidigare, det här att göra fel och att göra bort oss, det är vi också rädda för. Men logiskt sett, dels har vi varit med om det förut. Och dels så finns det ju möjlighet att göra bot och bättring och att få komma tillbaka till gruppen om man gör om och gör rätt. Men om vi däremot visar för andra att vi är bäst, återigen bäst inom citationstecken, när vi visar att vi är väldigt, väldigt bra på någonting och så blir vi utstötta av den anledningen. Hur kan vi då få en chans till att komma tillbaka till flocken? Det här är den bakvända logiken. Det är det här vi som gör oss så rädda. För psykologiskt, evolutionärt, så finns det forskare som hävdar att vi homo sapiens, vi människor, vi är ju primater. Vi har vår evolutionära bakgrund, är samma som aporna, och vi har organiserat våra sociala liv i hierarkier. Och om man tittar på apflockarna då, så styrs ju de, eller det finns en dominant hanne där. Och nu är kanske vårat sociala liv mer komplext än så. Men generellt så är det ganska likt. Alltså det bygger på, vårt sociala liv bygger ju i majoriteten av världen så bygger det på en hierarki där ett fåtal dominerar. Och det här, för att det här ska fungera så bygger det ju på att andra runt omkring ska vara undergivna och inte utmana de dominanta. Så en av anledningarna till att vi börjar svettas, om jag nu går tillbaka till den här situationen på jobbet där chefen frågar oss om vi kan hålla presentationen. En av anledningarna att vi börjar svettas, det är faktiskt att vi vill undvika dominanskonflikter med dem i ledande ställning. Och chefen som kommer och frågar är ju i en dominerande position hierarkiskt. Och då tycker vi på ett plan kanske att det är pinsamt att vi är bättre än chefen på den nya produkten. Eftersom chefen är högre i hierarkin och oftast den som pratar inför gruppen, så borde chefen också den här gången vara den som pratar inför gruppen. Men nu blir vi tillfrågade att det ska vara vi. Och vad som händer är att vi blir ju rädda att trigga avundsjukan hos de andra i gruppen. För det kanske finns de som egentligen ville men inte fick eller hade möjlighet att vara med och utveckla den här nya produkten. Och det här gör att vi blir rädda att bli utstötta vid fikabordet. Sen kanske vi också är rädda att få blickarna på oss, folk himla med ögonen och tro att vi har blivit för mer bara för att vi har fått vara med och utveckla den här nya produkten. Det låter så otroligt banalt och kanske barnsligt att vuxna människor i modern tid beter sig så här. Men som jag sa, det här är vardag för så många. Det här är en vanlig dag på jobbet. Jag har varit där. Du har varit där. Alla känner igen det här. Det värsta vi kan föreställa oss är att gå upp på scen inför flocken och berätta att vi har gjort något bra. För vem blir jag då? Kommer jag fortfarande att få vara accepterad? Kommer jag att bli omtyckt? Kommer jag att bli älskad? Om vi återigen vänder oss till forskningen med svaret på den här frågan. Där sägs att just det här problemet att vara obekväm att tala inför folk. För att komma igenom det, det finns egentligen bara ett sätt igenom. Och det är att börja öva. Att ta hjälp, att ha stöd på vägen, men vi måste bara göra det steg för steg. Börja med en mindre grupp, människor vi känner oss trygga med. Och sen kanske människor vi aldrig känner, för att till slut prata inför den här gruppen som gör oss obekväm, till exempel våra arbetskamrater. Och att man tar hjälp innan dess, alltså jobba med tankarna och jobba med föreställningarna kring obehaget. Försöka sätta ord på vad rädslan egentligen handlar om. Alltså vad är det värsta vi tror kan hända? Det kan ju vara att vi tror att vi ska svimma när vi står där på scenen. Att vi tänker att vi tycker att vi är fula, att vi framstår som inkompetenta och så vidare. Och vägen igenom är ju att bolla de här tankarna och att faktiskt se realistiskt på det. Att det är ganska osannolikt att vi ska svimma. Att fula och inkompetenta, ja, det är våran egen bedömning. Vi ser ju ut som vi ser ut och vi har den kompetens vi har. Se på det mer realistiskt. Så den enda vägen är igenom. Att komma igenom de allra flesta rädslor och fobier. För det här är ju liksom, det här är ju som en fobi. Och jag tänker också att ha kunskap är att ha makt. För hur banalt det än låter att säga att vår kropp reagerar som en apa som underkastar sig en dominant alfahanne för att slippa få stryk och bli utstött. Det låter banalt, men att det faktiskt är kunskap att vår kropp faktiskt reagerar i enlighet med miljoner år av evolution. Och det är fakta och liksom ingenting att lägga ytterligare skuld och skam på oss själva för att det händer. Att vi börjar svettas och få hjärtklappning. Det är evolutionen. Och sen tänker jag också att det finns makt i kunskapen att se igenom våra sociala system och strukturer. Att vi faktiskt alla blev socialiserade in i strukturer av hierarki. Och som barn var ju vår första roll alltid underkastelse. Alltså vi har alla gått igenom en barndom och 9 år av grundskola där vi faktiskt var utlämnade åt de vuxna i vår omgivning och de rådande strukturerna under uppväxten för oss som är vuxna nu. Det var ju att vi förväntades på olika sätt underordna oss för att bli accepterade. Sen har vi jantelagen som jag har nämnt, könsroller som styr oss beroende på om vi är man, kvinna, pojke, flicka och så vidare. Att det kunskap och makt att bli medveten om i vilken utsträckning det här faktiskt har styrt oss. Och också att bli medveten om att det här blev en del av vår skugga. Att det här, vissa personlighetsdrag blev vi tvungna att stänga dörren om. För att vi skulle uppleva att vi blev accepterade och liksom fick överleva. Så det var så det kom sig att vi stängde igen de här rummen på slottet. Vi tillät oss inte att vara allt vi är. Men nu, idag, är vi i positionen att vi kan ta tillbaka den här makten. För vi har gjort vårt skuggarbete. Och på så sätt fått nycklarna att låsa upp de här rummen som har varit stängda. Vi vet nu att vår djupaste rädsla handlar om att inte bli accepterade eller att inte bli älskade som de vi är och allt de är. För någonstans vet vi att det här är sant. Det är sant att kärlek som inte omfattar att du blir helt och hållet accepterad är ofullständig. Jag säger det igen. Kärlek som inte omfattar att du blir helt och hållet accepterad är ofullständig. Det vi längtar efter är den fullständiga kärleken. Kärleken som omfattar att vi blir helt och hållet accepterade för den vi är. Och samtidigt, trots att den här rädslan att visa vårt ljus jagar oss, så jagar vi samtidigt bekräftelse och beröm för våra prestationer. Det här är ju lite paradoxalt, och hur hänger det ihop? Ja, det är en paradox att vi är rädda att visa vårt ljus samtidigt som vi jagar bekräftelse för våra prestationer. Och jag tänker om att det handlar om att vi jagar en ersättning för den här fullständiga kärleken. Vi har liksom tappat bort vår identitet som human beings och identifierar oss som human doings. Alltså när vi inte kan bli accepterade och älskade för den vi är, så då nöjer vi oss med att bli accepterade för bekräftelse för det vi gör. Alltså vi nöjer oss med smulorna. När vi inte kan få den kärlek som omfattar att vi blir helt och hållet accepterade, då nöjer vi oss med smulorna som är uppskattning för prestation. Vi nöjer oss när vi är underordnade och den som är i en dominerande position klappar oss på axeln och säger vad bra, du kan stanna i flocken. Och den här bekräftelsen, den här underkastelsen eller underordningen, att vi nöjer oss med smulor, det sker ju på bekostnad av fortsatt stängda rum. Alltså vi vågar fortfarande inte visa allt vi är. För om vårt värde ligger i vår prestation, då blir det ju oförlåtligt att begå misstag. Och det är fortfarande för farligt att vara för bra. Alltså vi vill ha bekräftelse av de vi uppfattar som dominanta för att få finnas kvar i flocken. Men vi vill inte utmana de som dominerar om makten. Vi vill inte visa oss bäst, för det gör ju att vi riskerar att bli utstötta eller till och med dödade i en maktkamp om vi nu pratar om apflockar. Och det handlar ju om att bli utstött ur gänget på jobbet om vi pratar modern tid. Ett vardagsexempel. Men jag kan ta ännu ett exempel på det här. Återigen i arbetsmiljö. För det är där vi tillbringar så mycket av vår vakna tid. Tänk att du jobbar på en arbetsplats där du egentligen inte trivs. Du får bra bekräftelse av cheferna. Cheferna vill behålla dig för du gör ett bra jobb. Men din själ håller på att dö. Så vad händer den dag som du bestämmer dig för att säga upp dig från jobbet och starta eget? När du bestämmer dig för att följa din dröm och göra det du vill och få friheten att styra din tid, välja dina kunder, välja vem du vill jobba med. Om du gör det här, tror du att det är dina närmaste arbetskamrater, chefer och din familj som kommer att bli de som stöttar dig och hejar på dig? Jag kan berätta att det troligtvis inte kommer att vara dina närmaste arbetskamrater eller din chef som hejar på dig. Min erfarenhet är att när vi gör en sån här stor förändring så förstår de flesta i vår närmaste omgivning inte varför vi ens gör det. De förstår inte, varför lämnar du tryggheten? Andra reagerar med avundsjuka. Därför att det är människor som egentligen, deras djupaste längtan är att göra samma sak. Men de har ännu inte hittat modet att göra det som du gör. Sen kan det vara så att andra till och med blir arga. Kanske cheferna tycker att de har ju investerat så mycket i dig på företaget och nu utmanar du dem. Det kanske är till och med att du startar eget inom samma bransch och de riskerar att förlora kunder till dig. Det blir ju alltså en klockren dominanskonflikt. Och tyvärr, eller kanske jag ska säga sorry, not sorry. Vi kan inte undvika dessa dominanskonflikter om vi vill stå i vårt ljus. Det blir en del av livet. Precis som det här att lära sig våga prata inför en grupp. Det enda sättet att komma igenom om vi verkligen vill följa våra drömmar. Det är att bara göra det. Vi behöver ta hjälp. Hitta någon att prata med. Och kunna bolla det här. Ta reda på vad är det mina djupaste rädslor. Vad väcker det här hos mig? Varför känner jag sånt motstånd? Men sen behöver vi också påminna oss om kunskapen. Alltså ta tillbaka makten bara genom att veta vad som är kroppsliga, liksom evolutionära reaktioner från urminnes tider. Att vi börjar svettas och få tunghäfta. Visst, det kommer att hända. Men jag kan inte tillåta att det står emellan mig och min dröm. Det är ju så jag behöver tänka när jag tar tillbaka makten. Och vid det här laget så vet du också det här med skuggarbete. Du vet hur projektion innebär och hur det fungerar. Alltså när vi gör stora förändringar och framförallt när vi följer våra drömmar så är det oundvikligt att bli måltavla för projektion. När vi utmanar våra egna rädslor och visar att vi kan stå i vårt ljus, då väcker vi andras rädslor. Vi väcker andra och avundsjukan är ju en känsla som för en medveten person visar vad hon eller han egentligen drömmer om. Så avundsjukan är väldigt obekväm men ändå en väldigt ärlig känsla. Eller hur? Du vet att det du avundas någon, det är ju någonting du egentligen själv önskar. Så att visst det är obehagligt att bli måltavla för andras avundsjuka. Eller det är obehagligt när andra liksom projicerar känslan att du utmanar dem liksom i en maktkamp. Det är otrevligt. Men det är inte heller någonting som vi kan tillåta stå i vägen. Om vi verkligen vill öppna alla dörrar i vårt slott. Om vi verkligen vill bli allt vi är och se hur långt vi kan komma i det här livet. Och sen är det också ett faktum, eller åtminstone min erfarenhet, att vi behöver acceptera att när vi gör stora förändringar i livet så förändras våra relationer. Vissa människor försvinner ur vårt liv därför att vi är inte på samma våglängd längre. Och det kan vara tråkigt att förlora vänskap, men om vi bara kan avstå från att döma varandra. Om vi som vänner inte dömer varandra för våra respektive val, att vi väljer olika vägar, så behöver ju inte vänskapen i sig gå förlorad. Men det som ofta händer är att vi kanske inte längre har behov av att träffas varje dag därför att vi har mindre gemensamt. Och på ett sätt så blir ju det här lite tomt och ensamt. Och just det här att kanske de vi trodde skulle stötta oss, de som var oss närmast i vårt gamla liv, är de som nu inte alls förstår vad vi gör och varför. Men det är verkligen så, vi behöver inte liksom överförklara oss för någon som inte vill få sin världsbild utmanad. Den enda vi egentligen svarar inför vad vi gör och varför, det är ju oss själva och livet självt. Och det räcker. Och det bästa med det här, det blir tomt och ensamt från början, men när vi öppnar fler rum i slottet, vågar visa mer av vad vi är, då får vi nya gäster i det här slottet. Alltså det kommer in nya vänner, nya medarbetare, samarbetspartner som bättre matchar vår nya våglängd. Och det här är ju människor som, liksom vi, också har vågat titta in i de mest obekväma, mörka vrårna av sig själv och som också har gjort jobbet att utmana sina rädslor och ändå sen låta sitt ljus få fortsätta lysa. Och det här är ju en process som vi går igenom hela livet. Alltså det finns alltid fler rum att låsa upp i våra liv och våra personligheter. Och den här kunskapen är ju makt, att när vi inser att vi inte längre är styrda av en idé om en hierarkisk struktur som kräver vår underkastelse. När vi gör oss fria från de strukturer vi socialiseras in i, då är det som att vi får hela nyckelknippan i vår hand. När vi gör oss fria från de här föreställningarna som hållit oss tillbaka, så blir ju livet inte längre en kamp bara för att bli accepterad, utan kan förvandlas till en mer som en spännande upptäcktsfärd. Vi öppnar rum för rum därför att vi någonstans har landat i vetskapen om att vi faktiskt är älskade och accepterade för allt som vi är. Och då kommer vi till de sista orden i Marianne Williamsons dikt. Och när vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi samtidigt andra människor tillåtelse att låta sina ljus lysa. När vi är befriade från vår egen rädsla, befriar vår närvaro automatiskt andra. Tack för att du lyssnat. Tack för att vi är reskamrater på den här spännande resan genom skuggans värld.